Hej och välkomna till Artists Alive. Jag är Gustav Seventin Elström och det här är en podcast där jag intervjuar intressanta personer i underhållningsvärlden så att just du ska kunna göra din grej. Och med mig för det 101:a avsnittet är Agnes Hassler.
Woo!
Hej! Hur är det?
Så bra och varmt och kul att vara här.
Det är jättevarmt och jag blev så yr när jag var på väg hit. Så jag har ställt en liten så här karaff med vatten så vi har det så vi inte svimmar typ i den här sommarvärmen. Men jag tänkte så här, för mina lyssnare som kanske inte är jättebekanta med dig sen tidigare, kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Ja, Agnes Hassler heter jag. Jag är artist, låtskrivare, producent, influencer, mermaid. Jag har kärt barn har många namn. Jag gör sedan 2 år tillbaka mermaid pop, min egen genre. Ja, men jag gör massa roliga saker.
Men alltså, mermaid pop är ju en genre du har myntat. Vad är det för sound?
Alltså, det är ju ganska girly, queer pop, glad och lekfull, experimentell, och både med en del akustiska, organiska, alltså med gitarr och sånt, men också elektronisk. Min första mermaid pop EP, den var mer organisk pop, lite mer flöjt och gitarrer och sånt. Och nu är det, men nu går jag mer åt det elektroniska hållet med min nya musik, vilket jag tycker är väldigt kul för jag älskar att dansa också.
Vad är det just med den här, med det elektroniska som du drar dig till?
Ja, men det är ju många låtar som man är så attached to. Jag tänker Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, som har alltså 2010 glory days liksom, när man var tonåring, och det är ju någonting som bara rycker med en i många elektroniska ljud och så liksom. Det är som elektricitet liksom i kroppen, och det ger en kraft, känner jag. Det hjälper en att liksom orka med det jobbiga och göra det roliga roligare typ.
Hur gammal var du när du visste att musik var någonting du ville hålla på med?
Alltså, jag tror typ att, jag för mig att jag sjöng när jag började prata, att det är, alltså det har alltid varit hemma liksom, musik är liksom en så viktig del av vardagslivet och själen, men jag har haft musikdrömmen sedan jag var liten, liksom man såg Britney Spears och Shakira och alla de här, men jag har också haft flera andra drömmar, så att jag är inte den här classic this was my destiny, det enda liksom, utan jag har haft lite sidoomvägar och sånt. Jag började väl satsa, kan man säga, 2019 typ. Började jag liksom, nu fokuserar vi på det här.
På tal om mermaid pop så har du släppt en ny singel, Follow Me. Kan du berätta lite om den?
Ja, men vi är 4 personer som var inblandade i låten. Alltså, det började egentligen med att jag hade en session med Åke och Judith, heter de. Och Åke spelade piano och la liksom ut ackorden. Och då började jag bara follow me, och liksom, och we got stuck på den där vågen. Men det var bara en gång vi sågs och gjorde det. Och sen så, jag har gått en utbildning nu i 1 års tid och precis gått ut, som heter Advanced Music Production and Songwriting. Där träffade jag Oliver och vi liksom tog den här demo-idén vidare med Åkes piano och med mina vocals. Han är väldigt så Ariana Grande, pop, EDM, dude. Och jag är också det, men jag är väl, ja, kanske ännu mer poppy liksom. Och då har vi liksom merchat fram det här. Och så började vi snabbt prata om sjöhästar i låten. Ja. Alltså i den första sessionen så hade vi uppe liksom en bild på 2 sjöhästar. Och jag tror det var Judith som började prata om sjöhästars mating dance, så här pardansen. Ja. Och det, ja, ni får, musikvideon kommer på söndag. Då kan ni få se hur det tar sig form.
Ja. När du är i studion och håller på med musik, vad, finns det ibland så att kreativiteten ibland tar stopp? Och hur fixar man det då?
Jo, men absolut, visst gör den det. Samtidigt så finns det, alltså jag har så jäkla många idéer som jag har i mitt huvud, så att det är inte ett jättestort problem för mig just. Eller det har inte varit det, i alla fall hittills. Det kanske kommer mer. Är man nyfiken och liksom så här, lever sitt liv och kollar på film och har, vad ska man säga, om man lever livet liksom, då tycker jag att det händer så mycket roliga saker, tråkiga och roliga saker, att det finns alltid någonting att ta inspiration ifrån. Så för mig är det typ inte ett jättestort problem.
Nej.
Om jag ska vara ärlig.
Men jag har i alla fall ett lifehack till någon. Ifall det finns någon som känner så här. Jag brukar i min anteckningsapp på min mobil skriva ner allting jag tänker på. Så är det så, typ när jag skriver artiklar eller när jag ska hålla på med någonting sånt. Och jag vet inte riktigt så här, vad ska det här handla om, vad pratar folk om just nu. Då går jag till min anteckningsapp, för då har jag någonting med massa olika typer av idéer. Ifall jag inte känner mig kreativ till exempel någon viss dag. Så det vill jag ge som lifehack, det blir alltid bra. Så om du inte är som Agnes.
Nej men gud, nej, men ja, gud, visst har jag sådana dagar också. Ja. Det är bara, jag tror att de har blivit färre, det var mer förut. Men jag är faktiskt som dig, jag har mycket notes på mobilen också. Det är fan ett bra hack.
Jag kollade hur många notes jag har och det är över 6000.
Oh.
Men det är bara random saker. Jag håller på med stand-up. Typ så här random skämt som inte är roliga. Det är jättemånga sådana grejer till exempel.
Otroligt.
Ja, så det är mest sånt som är lite så skämmigt, du vet.
När gud, man går de där vill jag läsa.
Oh, gud,
det borde ju en bok av
dem. Ja. Men kan man känna så som artist, typ, som jag känner som med komik, att man lyssnar på någon låt eller går igenom en låttext och man känner, men vad tänkte jag på när jag gjorde det?
Ja, gud ja.
Ja?
Gud ja.
Händer det ofta dig?
Jo, nej men absolut. Och att såhär, man kan ju, alltså, det är lätt att cringea på sig själv eller liksom såhär, hur tänkte jag här? Men det är nog bra, för jag tror att om man sätter en massa blockader och inte låter det strömma fritt, då går du miste om mycket guldkorn.
Ja, men precis.
Så det är bättre att liksom kräkas ut allt och sen får man städa liksom.
Och det där, den här cringe-känslan, den är ju inte farlig.
Nej.
Tvärtom, alltså, den kan ju verkligen hjälpa en, för då kanske man kan ge sig själv feedback eller be om feedback från någon annan.
Ja.
Kan man bygga på det?
Typ. Ja.
Så kanske inte alla idéer är värda att liksom fortsätta på,
men
de flesta skulle jag säga.
Men jag menar typ Rebecca Black's Friday. Jättecringe, men jättekul låt.
Jättekul. Alltså,
det cringe är inte dåligt.
Nej. Alltid. Jag kommer ihåg när jag var på grundskolan när jag hade träslöjd. Min träslöjdslärare, han var jätteobsessed med den låten. Så att han hade den på repeat i hela lektionen, så en timme varenda fredag.
Oh my lord.
Det var, visst, den är väldigt catchy och sådär, men repeat i en timme varje fredag. Alltså det är lite så här.
That's why? How she became big. Tack för din träslöjdslärare.
Ja, jätteelak man. Han var jättemärklig.
Oh shit.
När det kommer till Follow Me.
Ja.
Så fick jag veta, jag bor med min mamma. Hon hade hört den. Alltså hon berättar så här skumma saker för mig ibland utan kontext.
Okay.
Så hon bara, min kompis går igenom en skilsmässa. Och jag bara, nej. Hon bara, nej, alltså hon är jättelycklig för det. I alla fall. Så hon har gjort en så här happy divorce playlist på Spotify. Och hon har med din kompis låt. Så du är med i hennes divorce playlist
liksom. Ah, jag fucking dör. Tur att jag har vattenfast mascara.
Så vad det kan hända. Till exempel.
All right.
När man tittar på låttexten så är den det motsatsen till det temat.
Men
varför inte?
Varför inte?
Du vet, via Spotify for Artists då kan man ju kolla som artist spellistor andra har lagt in. Finns det någon så här galen spellista du har märkt att det finns på?
Ja, det finns det. Det finns en person som har, vi har listat ut vem det är för att det är ingen jag känner, som har lagt till en låt med min låt 10 000 gånger.
Oj.
Så den ligger där 10 000 gånger i rad. Och jag har anmält det här för att det är inte bra liksom.
Nej.
Det är någon i typ, är det typ Småland eller något? Jag kommer inte ihåg, jag ska inte outa den personen heller. Nej. Men mina kompisar har listat ut vem det är.
Känner personen till att repeat-funktionen finns?
Ja, just det, bra fråga.
Ja, lite.
Nej, men jag...
Det är lite det. Det låter som någonting min mamma eller min pappa skulle kunna göra när de inte känner till en viss funktion, att de bara lägger till någonting en miljon gånger typ. Det låter som någonting mina föräldrar skulle kunna göra.
Ja, men jag tror att det är en snäll, jag vet, att det är av godo liksom, som personen har gjort det här. Men om det är någon som någonsin tänker så här, gör en playlist med samma låt på repeat 1000 gånger, gör inte det, för att det blir problem. Alltså, så här, det kan liksom flaggas. Jag tror att jag har fått royalty-avdrag liksom, för att den här personen har gjort den här playlisten.
Nej.
Så gör inga sådana playlists, utan gör bara normala playlists med gott och blandat.
Ja, precis. Och divorce playlist.
Och divorce playlist.
Du var ju i Västerås igår när du spelade in det här för Västerås Pride.
Jajamän.
Kan inte du berätta lite hur det var?
Ja, nej, men det, jag tror det var tredje året i rad nu som jag spelar på Västerås Pride. Jag älskar att spela i Västerås. Och särskilt på Pride, det är en sån... Jag vet inte om någon av er har varit där, men liksom Pride-paraden och parken där allt sker är liksom... Ja, man blir bara glad direkt när man går in. Som, vad heter det, Pride-generalen kom i en uppblåsbar enhörningskostym fram till mig liksom, och välkomnade mig. Och nej, men det var fans som hade rest dit för att se mig, som så här, hade sett mig i en annan stad. Och ja, det var superroligt att få spela den här nya låten också live.
Men hur känns det då, att folk reser runt för att se dig?
Alltså då, nej, men då dog jag liksom. Då dog jag. Jag skrev faktiskt ett inlägg om det på min Instagram. För jag var så rörd. För det är ju liksom, det är inte alltid det är mycket folk på spelningar. Och särskilt när man spelar i städer långt hemifrån och sånt. Så när man får höra sånt liksom, då blir man... Och när det är liksom fans som kommer många spelningar i rad, då blir man, så här, okej, det här är varför jag gör det här.
Follow me. Mm. Vad handlar den låten om för dig?
Ja, alltså Follow Me, den handlar egentligen om både psykisk ohälsa och att hitta sin soulmate. Vilket typ sammanföll för mig. Alltså jag tog mig ur en väldigt svår tid i samma veva som jag träffade min soulmate, kan man säga. Jag var singel, jag har varit singel hela livet tills jag var... 24-25 då jag träffade min partner, och samtidigt så var jag med om en väldigt jobbig grej med psykisk ohälsa då, som han hjälpte mig upp ur.
Någonting du är väldigt öppen med om i media och i sociala medier, och även här har du berättat lite, det är om ditt psykiska mående till exempel, och psykisk ohälsa. Jag lyssnade på en podd du gjorde tidigare i år där du berättade om panikångest, vilket är någonting jag också kan relatera till. Jag vet att flera lyssnare också kan det, men hur gammal var du första gången du hade en panikattack?
Jag var 10.
Vad hände?
Jag var på min första resa utan mina föräldrar i Skåne på ett musikläger. Och då insåg jag liksom att medan jag är här över 100 mil hemifrån, då kan mina föräldrar dö. Eller så, de kanske inte är kvar när jag kommer tillbaka. Det var som att jag levlade upp till ungdom eller fattade liksom att döden finns på något sätt. Och då kickade det igång.
Vad hände efteråt när du bearbeta det här?
Alltså när jag fick komma hem efter det här, om du tänker så lite mer. Då blev det svårt att sova. Alltså jag vågade inte sova. Först vågade jag inte ens somna själv. Liksom. Det här var jättesvårt och läskigt för mig. Liksom. Mm. Så först behövde jag liksom typ bli nattad av mamma eller pappa. Och sen så småningom liksom KBT-a bort rädslan för att få en panikångestattack. Så att jag klarade av att sova hos kompisar till slut. Och så småningom, alltså med årens gång, liksom resa och... Ja, men det vara fri som jag är liksom idag.
Ja, och jag kan tänka mig också att som så ung och håller på med musik när man är helt ny kanske, att det också lägger till den här stressnivån när det är någonting man inte har utsatt sig för tidigare.
Du menar att vara artist?
Alltså, nej, men jag menar liksom som musikläger till exempel.
Ja, du menar lägret?
Ja, precis.
Ja, att, ja, ja.
Tror att det kunde också ha varit en faktor till att...
Oj, jag vet inte.
Att det var så nytt, att det kan lägga till den här den här stressen.
Alltså, samtidigt så var det så himla kul, så det var det som var konstigt, att det var ju något jag verkligen älskar att göra. Så jag vet inte om det nödvändigtvis hade behövt vara det, men det blev det.
Ja. Men det här med att KBT bort det där, hur tog du dig an det? Du berättade att du vågade sen sova hos andra till exempel, men vad mer konkret... Hur lång tid tog det?
Oj, jag kan inte svara. Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det tog. Men jag minns att det var så här pyjamaspartyn hos tjejkompisarna och att pappa fick komma och hämta mig mitt i natten. Jag är så ängslig och rädd och orolig för att jag kan inte sova. Och liksom, det är så jobbigt när det också så här, man känner sig konstig och udda och ingen annan har det här. Och det känns barnsligt, du vet, när man är i den åldern, att behöva ha hjälp från mamma och pappa. Men jag hade en jättebra hjälp från BUP och bra stöd från liksom släktingar, alltså, som också hade, ja, men det är ju, går ju ofta i familjer liksom, så att det är fler som har haft det att liksom, ja, men, och då sov jag över hos mina kusiner och sen hos farmor och liksom att successivt liksom, man måste ju, vad säger man, face your fears.
Och hur är det med panikångesten idag?
Det är bra, alltså jag, för mig så, det är inget som man kommer såhär, nu är jag klar. det finns definitivt, kommer komma fler panikångestattacker, men det, jag hade en här om, var det förra veckan? Ja, förra veckan hade jag en. Det var jobbigt. Det var faktiskt jättejobbigt, det var det jobbigaste på länge, men det är som ändå på en helt annan, alltså jag skäms inte längre. Jag har så här förberett i telefonen mina favoritkontakter. Vi kanske kommer in på det sen, men efter det som jag var med om 2020 så är jag väldigt hårdare med mig själv att jag måste ringa någon om det är för då, alltså om jag mår för dåligt liksom.
Och det är viktigt också att tänka att det inte är farligt, även om det känns som att man håller på det, eller att det är att en sense of reality försvinner lite grann, alltså det släpper efter ett tag, och den attacken, den varar ju inte jättelänge, det är ju bara ett litet period, och sen för mig i alla fall så kan det vara liksom så 20 minuter, en halvtimme, en timme att man känner sig lite, du vet, lite fysiskt, men det är också väldigt fysiskt att man också känner sig lite fysiskt svag eller så.
Jaja.
Jag hade någon jättejobbig attack nu i våras, det var första gången på väldigt länge. Attacken varade bara några minuter där, men du vet när det ligger lite i bakhuvudet, känslorna, det var sådär liksom den dagen och dagen därpå, men jag kände att jag kan inte göra någonting åt det, och jag vet inte varför exakt, jag tror det var mycket stress och sådär, men alltså det avtar ju. Och det vill jag säga till lyssnarna, att det fixar sig. Så att man får ju tänka att det inte är farligt. Det är bara att vi triggas igång. Vi har ju det här gamla så här fight or flight system som inte är behjälpligt för oss idag längre.
Ja, man får bara härda ut liksom, lära sig att trust the process liksom, att det går över.
Jag kommer ihåg första gången jag hade en panikattack, jag var 14. Det var 1 augusti 2015, och det enda anledningen till att jag kommer ihåg det.
Vad sjukt.
Vadå?
Vad sjukt, nej, jag var att du kommer ihåg
det. Annan anledning att jag kommer ihåg det var att det var den 1 augusti då. Hade det varit den 17 augusti hade jag inte kommit ihåg det. Men jag kommer ihåg att jag hade jobbat med något projekt, jag hade skrivit något manus till någonting. Och sen så dog min dator. Och där, av att se min skärm bli helt svart, det satte mig in i en panikattack. Och det var inte det här med att min dator dog liksom, det var inte det som egentligen var grejen, och det tog mig väldigt lång tid så här, i terapi och sådär, att fundera på varför. Och det är att jag har så här kontrollbehov, att jag måste ha en kontroll på situationen, så när jag känner mig maktlös, det är då det där kan triggas igång. Och det tog mig så lång tid att förstå det. Så lite successivt, ju mer ängslig jag varit genom åren, så har jag fått tänka att det är okej att inte behöva ha kontroll på absolut allting.
Nej, det går ju inte.
Det går absolut inte, och att ens försöka. Så att ju mer liksom jag utsatte mig för att inte ha den här kontrollen hela tiden, desto lättare blev det med ångesten lite grann. Så att jag vill bara säga det till mina lyssnare också, att det är okej att inte ha kontroll över allting. Man kan inte ha det, oavsett, alltså ett problem till exempel som kanske berör någon annan, och som berör den själv också. Då får man tänka på att det kanske inte bara är jag i den här situationen, utan,
nej, precis.
Eller vi, eller så här. Ibland så är det, handlar det inte om någon person eller annan, utan hur situationen är.
Precis.
Det är okej då, känner
jag. Och fokus, alltså det finns den här cirkeln liksom, så här, what I can control, och sen utanför den finns det what I can't. Alltså det finns ju så här, man fokuserar liksom på det man har så här, men typ att du sover, att du äter, vad du gör med din dag, liksom att man får försöka fokusera på det man kan kontrollera.
Du nämnde motgång 2020.
Ja.
Ja, kan du berätta lite om den?
Absolut. Jag var väldigt taskig med mig själv förut. Alltså jag intalade mig själv massa elaka saker. Jobbade alldeles för hårt och sov för lite och bara tog inte hand om mig själv. Och satt alldeles för hård press på mig också med musiken, och hade helt orimliga förväntningar på vad jag skulle åstadkomma på nolltid liksom. Att jobba så under lång tid gjorde att jag en dag så fick jag liksom panikångestattack på, alltså jag hade haft mycket ångest och oro och panikångestattacker, men en dag så fick jag liksom, det var också inför ett släpp och så i krokarna där, så fick jag så många panikångestattacker på en dag att jag liksom inte visste vad jag skulle göra. Jag har aldrig varit någon som dricker så mycket alkohol och sånt, men jag tänkte på vänner som har liksom druckit och bara däckat en stund, liksom bara passed out en stund, och tänkte att men det har ju varit lugnt, jag har aldrig gjort det själv, men att det verkar väl inte så farligt. Så jag liksom i den här paniken att inte, för jag blev liksom galen på att det inte tog slut och att jag inte fick liksom komma till ro någon gång, och då tömde jag en stor flaska sprit på väldigt, alltså bara höll för näsan liksom, och det ledde till att jag hittades medvetslös och liksom låg i min egen spya och så. Och det var väldigt farligt, för att om man ligger, ja men det är farligt att ligga medvetslös själv. Och sen om man, ja, som tur är så låg jag på, hur blir det? Jag låg på sidan, så att jag kvävdes inte av mina spyor liksom.
Vad hände sen då?
Jag var ensam hemma när det här hände, den här dagen. Så det var ju min partner som hittade mig. Och det var pandemi. Så att han fick inte följa med och så, utan jag vaknade upp liksom nästa dag och jag vaknade upp i natten av att så här, någon psykiater skulle intervjua mig om hur jag mådde, och liksom jag hade fått så mycket alkohol i mig så jag kunde inte sitta eller någonting, så jag fick liksom hjälp och gå på toa och allting, det var liksom knas. Och sen nästa dag då började jag så här, fatta lite vad som händer. Men jag är fortfarande påverkad, så jag är också lite så här, vad är det som händer? Och jag fattade inte förrän efteråt, när jag pratade med min pappa som är läkare och min lilla syster som var läkarstudent då, att det var att liksom jag hade kunnat dö, att jag hade fått påverkan på hjärtat och att det här funkar inte, så här, du måste göra en förändring i ditt liv det här. Mm. Och att obviously att jag aldrig får göra så där igen, för att jag hade bara tur att jag klarade mig liksom.
Mm. Det är så fint att hur stark du är som kan berätta om det här, för jag känner att det kanske kan, någon annan kanske har varit i den här situationen, och
ja,
det är ju en väldigt jobbig grej att ha gått igenom. Men sen då, hur gick det med ditt mående efter det?
Nej, men
successivt.
Ja, men då ställde jag in allt. Jag fick ju liksom insåg att jag hade utmattningssyndrom och att jag behövde ställa in. Jag jobbade då extra eller så här, deltid på kundtjänst, så att det, jag bara försvann därifrån. Och jag frilansade utöver det, så jag ställde in alla konserter och flög hem till Luleå till min familj. Och ja, det var ju pandemin, så att det som kom efter är jobbigt men också fint, för att vi hade precis träffats då, jag och min partner, vi var liksom nykära, och pandemin, det var jättehemskt det som hände, och förfärligt. Men om jag bara pratar om hur det, för någon som har utmattningssyndrom och har varit med om det jag hade varit med om, var det väldigt, det hjälpte mig att må bättre, för att det fanns mycket mindre, folk kunde inte vara ute och spela och jag kunde inte så här jämföra mig med andra. Eller allt var ju typ inställt ändå. Och det var, tror jag, hjälpte mig att liksom omprogrammera allt som jag har lärt mig, alla dumheter som jag har, alltså jag har lurat i mig liksom. Jag kunde säga till mig själv liksom att om du inte lyckas som artist, då är det inte värt, alltså ditt liv är inte värt någonting om du inte, du måste lyckas liksom. Och då, trots att jag liksom vet att livet är ju värt att leva oavsett, bara för att jag har sån arbetsmoral liksom, så ville jag liksom piska mig själv med någonting, så då sa jag sånt för att få mig själv att liksom jobba hårdare.
Ja, och det är väldigt lätt också när man är lite offentlig som du är, att man kanske tittar på vad andra gör och så jämför man sig själv, den här personen har gjort det här och vi är lika gamla, eller vad är den här personen, kanske är yngre än mig och vet sådana där tankar,
liksom.
Men vad ska man tänka, tycker du, om det är någon annan som har lite liknande mindset liksom?
Alltså jag tycker så här, man måste liksom vända blicken lite inåt och tänka så här, var kommer jag ifrån? Vad har jag vuxit upp? Vad har jag gjort i mitt liv? Liksom, du kanske har gjort massa, alltså jag tänker på Sara Larsson till exempel. Hon var ju med i Talang när hon var 10. Hon är ju fantastisk. Och liksom, men jag hade inte alls velat vara med i Talang när jag var 10. Alltså, jag var inte redo. Jag var inte nog. Jag var för blyg för det liksom. Och så här, alla har sin egen väg och man måste liksom hålla koll på sin egen utveckling, liksom så här, skriv ner saker och notera och gå tillbaka och kolla på vilken otrolig resa du faktiskt har gjort. För jag tycker det är bra att inte så här snöa in sig för mycket på en person, för att jag vet inte hur länge jag stod och försökte bli Beyoncé liksom i min källare, men det är ingen idé liksom.
Du är ju independent lite grann och du är ju på en liten miniturné under sommaren. Du har ju ett gig till lite senare. Kan du berätta vart då?
Ja, nej, men jag gör ju väldigt minimalized mermaid summer i år. Fokuserar på lite annat, men jag spelar på Luleå Pride härnäst 22 augusti direkt efter Pride-paraden. Det ska bli jättekul.
Kul.
Och jag kanske kommer spela någonting i Frankrike dit jag ska nästa vecka. Vi får se.
Ja, just det, du kan väl franska eller vad var det? Ja. Häftigt. Du har ju med lite franska i vissa låtar.
Ja, du med. Jag har märkt det. Det är lite små snikar in det.
Jag ska kunna franska, men mamma kan franska flytande. Hon försökte i somras, hade hon någon så här någon trädgårdsbok på franska. Hon bara, kan inte du? Hon tycker det är så roligt när jag ska uttala grejer för min Francais horrible. Så att hon hade en field day med det.
Ikoniskt.
Mermaid summer tider. Hur ser din vardag ut när du inte giggar?
Ja, alltså bra fråga. Alltså nu i sommar så, det blir ju lite annorlunda resten av året, men nu så kommer jag fokusera ganska mycket på familj, träffa familj och vänner. Jag är väldigt utspridd. Nu drar jag hela sommarplanerna. Ja. Var det jag ska göra eller?
Visst.
Okej. Okay. Ja, men så jag ska välkomna eller först ska jag till Frankrike.
Ja.
Och ja, men simma och skriva ny musik och få inspiration och träffa min extra mormor som är 96.
Mm.
Och sen ska jag välkomna mamma hem till Sverige. Och sen ska vi åka till en by utanför Luleå och hämta våran hund som har bott hos någon annan nu i ett års tid. Vi har inte träffat honom. En liten, vad ska vi säga, en liten turné på gång som är... Jag kan berätta, ni får gå in och följa liksom.
Ja.
Men jag har en liten speciell turné som är musik men ändå något annat som jag tänkte komma ut med snart.
Vad spännande.
Ja, under sommaren. Nej. Så ni får se vad det är.
Alltså, du använder ju sociala medier väldigt mycket för att nå ut med din musik.
Mm.
Vad har du märkt funkar med dina strategier och vad funkar inte?
Alltså dels att ha kul. Att vara sig själv, liksom, att försöka släppa på spärrar och filter. Alltså, jag var ju typ coolare förut, kanske. Jag vet inte om du, hur gammal, alltså såhär, typ, när jag släppte såhär My Atmosphere och Saints och grejer som jag har gjort tidigare, var ju lite mer seriösa och sånt. Och det funkar, alltså, det beror också på vad man menar med funkar. Det är svårt att gå viral med liksom en musikvideo.
Mm.
Och oftast är det liksom lite kortare klipp som man får blanda och testa sig fram. Det är inte alla andra som kan göra det liksom. Försöka liksom hitta någonting som man själv tycker är lite unikt, som man själv, sin edge på någonting. För att det är ingen som vill höra liksom en 79:e cover på Adele.
Nej,
om det låter likadant. Ja, men typ min version på Kai. Den kom ju fram på Nyhetsmorgon liksom. Det var ju bara en i en hel
kontext.
Ja, förlåt.
Du gjorde ju en cover på bara Badabastu
förra året. Ja.
Och den blev ju jättestor. Du gjorde den på engelska, va?
Ja, på engelska, precis.
Kan du berätta lite kort om vad det var som hände?
Nej, men jag tänkte bara att det är synd för alla utlänningar att inte förstå innehållet i den här fantastiska låten. Liksom. Så jag gjorde min lilla engelska översättning på den. Och jag brukade ändå gå omkring och sjunga på den, så jag tänkte att jag kan bara lika spela in den. Så jag tog bara på mig min Norrlands hoodie liksom, och drog in den en morgon. Och sen så liksom hamnade den både i radio och på Nyhetsmorgon för att den gick så viral.
Hur kändes det då?
Så himla kul.
Ja,
det var inte det jag hade tänkt, så här, min radio, eller jag hade varit med i radio förut, men jag hade inte varit med i, det här var Gry, vad heter de? Mix Megapol.
Just det.
Så jag hade inte tänkt att min kommersiella radiodebut skulle vara en bastulåt på engelska.
Nej. Jag tror att vi börjar nå oss mot vårt slut.
Ja.
Lite grann. Men Follow Me, den är ute.
Mm.
Så du bara lyssna på den. Du finns ju i sociala medier. Så det är bara att säga hej, där finns jag också. Så säg hej till oss. Det är väl det. Och är det så att du som lyssnar känner att varför frågar inte Gustav det här, den lilla tramp, så kan ni ställa de frågorna till Agnes där, i sociala medier, så svarar hon när hon har tid.
Ja.
Ja, grymt. Har du fått allting du vill ha sagt?
Ja.
Ja, men vad bra, vad skönt att ha gjort mitt jobb. Bra.
Ja.
Grymt.
Ska vi säga Have a Mermaid Summer?
Ja, vi gör det.
Vi gör det.
Ja.
Eller Have a Mermaid Summer.
Ja. 3, 2, 1.
Have a Mermaid Summer.